Du ska nu få lyssna på Den första julen, skriven av Anders och Birgitta Johansson. 15 december, Kaspar.
I en annan del av världen låg kungariket Tarsis. I den kungliga sängkammaren sov den unge kung Kaspar. Han log i drömmen. Framför sig såg han en stad av guld och ädelstenar. Den strålade av ljus och mitt i staden låg det mest praktfulla palats kungen någonsin sett. Plötsligt stod han i palatsets tronsal mitt framför kungatronen. Ett nästan bländande ljussken omgav tronen. När Kaspar vant sig vid ljuset fick han se att någon satt på tronen. Han spärrade upp ögonen. Det var ju ett litet barn. Ett nyfött barn satt på tronen. Vakna, ers majestät! Ropade någon. Kungen satte sig yrvaken upp i sängen. Vem vågade väcka honom mitt i hans underbara dröm? När han såg att det var gamle Lemäck lugnade han sig. Lemäck hade varit hans fars bäste vän och Kaspar hade respekt för honom. Vad vill du? Frågade kungen vresigt.
Jo, ers majestät! Ja, just! Det är så! Jag vet inte! Aldrig förr!
Lemäck fick inte fram ett vettigt ord.
Vad går det åt dig? Lugna ner dig nu och berätta vad som har hänt, sa Kaspar, som började bli nyfiken på vad som gjort Lemäck så upprörd.
Lemäck drog ett djupt andetag innan han fortsatte.
Ers majestät, jag har sett en stjärna, en fantastisk stjärna. Ers majestät måste komma och se själv.
Innan Kaspar visste ordet av hade Lemäck rusat ut ur rummet. Hans långa rock flaxade efter honom. Kaspar rynkade pannan. Vad hade det tagit åt Lemäck? Så här fick man bara inte bära sig åt inför sin kung. Men samtidigt blev Kaspar ännu mer nyfiken. Lemäck hade tittat på stjärnor i hela sitt liv, men aldrig hade han burit sig åt på det här sättet. Kaspar hoppade ur sängen, svepte in sig i manteln, rev åt sig kronan och rusade iväg med långa kliv. Halvsovande vakter gnuggade sig i ögonen. Vad stod på? Först hade Lemäck rusat förbi dem med uppspärrande ögon och håret på ända. Minuten efteråt kom han rusande tillbaka som om han hade haft eld i baken. Därefter kom kungen i full galopp med kronan på sned och manteln på trekvart. Vakterna kliade sig både i huvudet och i skägget. Det här begrep de sig inte på. Lemäck sprang upp för trapporna och Kaspar efter. Inte förrän de nått fram till Lemäcks utsiktsplats stannade de flåsande.
Titta, ers majestät! Titta!
Lemäck var fortfarande så andfådd att han mer väste än ropade.
Ja, jag ser! Flämtade Kaspar.
Han hade aldrig sett något liknande. På himlen lyste en stjärna som var starkare än alla andra tillsammans. Och skenet från den liknade gyllene strålar. Han kom att tänka på sin dröm. Och tyckte nästan att han såg det lilla barnet sitta på en tron mitt i stjärnans ljus.
Vad ska det här betyda? Frågade Kaspar. Vet du det, Lemäck?
Lemäck hade hämtat sig någorlunda från språngmatchen och började sno sitt långa gråa skägg.
Stjärnan betyder att ett litet barn föds. Ett barn som ska bli den största av alla kungar, svarade Lemäck.
Va?
Utbrast Kaspar.
Ett barn? Hur vet du det?
Jag har läst mig fram till det, sa Lemäck övertygande. Och i natt satt jag här och väntade på att hans stjärna skulle visa sig. När jag fick syn på den rusade jag ner för att väcka ers majestät.
Då berättade Kaspar om sin dröm.
Märkligt, sa Lemäck långsamt. Både drömmen och stjärnan tycks ju handla om samma sak. Det lilla nyfödda kungabarnet.
Jag vill se det barnet med egna ögon, sa Kaspar ivrigt. Och jag vill ge honom min hyllning.
När kungen hade bestämt sig för något, då skulle det ske omedelbart. Hela palatset väcktes upp. Nu blev det bråttom. På otroligt kort tid blev allt färdigt. Kameler, tjänare och rådgivare stod färdiga att följa sin kung, även om det så skulle bära iväg till världens ände. Som gåva till den store kungen tog Kaspar med sig dyrbar rökelse. Fram genom natten bare. I täten red Kaspar i sin praktfullaste kläder. Det var mörkt till höger och mörkt till vänster. Men just där de red fram lyste stjärnan. Då förstod Kaspar att den skulle lysa på deras väg och leda dem fram till målet. De fortsatte att färdas på nätterna och vilade på dagarna. I byarna längs färdvägen vaknade folk förskräckta. De tittade ut och såg ett stort följe ila förbi i ett märkligt ljussken. Det var ingen dröm, för när det blev ljust kunde de se tydliga spår efter alla djuren. Kaspar märkte att färden hela tiden gick åt samma håll. Om man fortsatte i samma riktning kom man så småningom fram till Israels land. Var det där den nya kungen skulle finnas? En natt, mitt ute i öknen, blev det dåligt väder. De såg inte längre stjärnan och blev tvungna att stanna. Inte heller nästa natt eller natten därpå kunde de se stjärnan. Kaspar blev otålig. Han ville vidare. De fick färdas på dagarna istället. Hans rådgivare försökte övertala honom att vänta på stjärnan, men Kaspar ville inte lyssna på det örat. Han befallde att lägret skulle brytas och färden fortsättas. Om vi bara går åt samma håll som hittills kommer vi rätt, sa han självsäkert. Vädret var fortfarande dåligt och fram på dagen såg det ut att bli ännu sämre. Plötsligt var det någon som ropade av alla krafter. Ers majestät! En sandstorm! En sandstorm! Kaspar tittade upp. Långt borta såg han ett konstigt moln som rörde sig i stora virvlar. Det blev snabbt större och större. Fort! Ner i dalsänkan allihopa! Skynda er! Röt han. Från den ena sekunden till den andra var sandstormen över dem i full styrka. Vinden ven och sanden yrde. Hela världen bestod plötsligt av sand, sand, sand. Den letade sig in överallt, under kläderna, in i näsan, munnen, öronen, ögonen. Ja, precis överallt. Ingen kunde säga om sandstormen varat lång eller kort tid. Men lika fort som den kommit, lika fort var den över och de vågade sig åter fram. Men stormen hade suddat ut alla spår och ögonmärken. Ingen visste längre åt vilket håll de skulle. Vi försöker åt det hållet, bestämde Kaspar till slut och pekade. De gick och gick i en öken som hela tiden såg likadan ut. Vem vet om de gick rakt fram eller bara runt, runt, runt. I dagar irrade de omkring och blev mer och mer utmattade. Vattnet tog slut och stjärnan syntes fortfarande inte till. Kaspar la sig ner. Han orkade inte längre. Han förstod mycket väl att det var hans fel att det blivit så här. De borde inte gett sig iväg på egen hand. Han ångrade sig verkligen. De skulle ha väntat på stjärnan. Men skulle hans misstag leda till att alla måste dö här ute i öknen? Han ville inte tro det. Stjärnan kunde inte ha övergett dem. Han reste sig häftigt upp. Titta där! Utbrast han och pekade. Där borta ligger en stad av guld och ljus. Kaspar började springa åt det hållet. Men alla ropade efter honom. Kom tillbaka, ers majestät! Det finns ingen stad! Det är bara som det ser ut! Det är en hägring! Ändå rusade Kaspar fram som i blindo. Där borta låg ju staden han sett i drömmen. Tänk att den låg här ute i öknen. Men när han med stor möda tagit sig upp för en sandkulle löste staden upp som i en dimma och försvann. Han kastade sig förtvivlad till marken. Staden fanns inte på riktigt, bara som en önskedröm. Då fick han istället syn på något helt annat. På andra sidan kullen fanns det vatten och gröna träd och växter. Han trodde inte sina ögon. Försiktigt närmade han sig, rädd att allt skulle försvinna, precis som staden hade gjort. Men den här gången var det på riktigt. När Kaspar sedan återvände med spänstiga steg och det långa håret drypande av vatten bröt jublet löst. Hurra! Vi är räddade! När alla släckt törsten och tvättat av sig sanden och dammet beslöt de att stanna vid källan tills stjärnan åter visade sig.
Du har precis lyssnat på Den första julen, skriven av Anders och Birgitta Johansson.